Hej och välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på det andra programmet i min serie om Daniels bok i Bibeln. Har en serie där vi går igenom den här bibelboken och försöker tillgodogöra oss vad den handlar om. Och förra gången så läste vi hela kapitel 1. Den här gången ska vi läsa ungefär halva kapitel 2. Men kapitel 1, den handlade ju om när Daniel och hans vänner kom till Babylon och hur de blev utmanade på sin tro och identitet. Med den maten som de skulle äta, men de stod upp för sin tro och ville äta korsermat så att säga, men och det resulterade i att de faktiskt stod segrande i den kampen, och kapitlet slutar på ett ganska positivt sätt. När vi kommer till kapitel 2 så handlar det om när kung Nebukadnessar verkligen inte är nöjd, och det ska vi tala om idag. Daniel kapitel 2 i korthet handlar om att kungen Nebukadnessar, han som är kung i Babylon, han har en dröm. Han vill att hans spåmän ska tyda den, men han vill också, och det är twisten här, att de ska säga honom vad drömmen är. Och när ingen kan göra det så hotar han att döda dem allihop. Och sen så står det att Daniel och hans vänner då, de ber om att få tid att söka Gud i bön. Och så ber de till Gud och de får en uppenbarelse från Gud, eller Daniel får det. Där han får uttydningen av den här drömmen, och han förklarar för kungen vad han har drömt. Han har drömt om en staty som har olika metaller i sig, och han ger också uttydningen på den här drömmen. Så det är vad det här kapitlet kommer att handla om. Och som sagt, vi kommer inte hinna igenom hela kapitlet idag. Men just det här med kungar som har drömmar och, ska vi säga, Guds tjänare som uttyder de drömmarna. Det är ju ett tema som finns på andra ställen i Bibeln också. Till exempel då med Josef som var i Egypten, där han var en fånge vid den här tidpunkten, och kung Farao hade en dröm, och genom lite omvägar så fick Farao veta att Josef hade en gåva ifrån Gud att kunna tyda drömmar. Och det är en ganska liknande situation här. Kung Nebukadnessar, han har en dröm och det finns ingen som kan hjälpa honom att tyda den, men det finns en trofast, en mot Gud trofast tjänare som har möjlighet att avslöja vad det är som verkligen händer. Så kungen tror att han har makt, men makten, den finns egentligen hos Guds trofasta tjänare, skulle man kunna säga. Även om det är en annan typ av makt. De är inte någon maktspelare i kulisserna, utan de har sin makt därigenom att de är trofasta mot Gud då. Men vi börjar med att läsa de sex första verserna i Daniel kapitel 2. Där står det så här: i sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. Kungen sa till dem: jag har haft en dröm och min ande är orolig. Jag vill veta vad jag drömt. Då sa kaldéerna till kungen på arameiska: må kungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. Kungen svarade kaldéerna: detta är mitt fasta beslut. Om ni inte förklarar drömmen för mig och tyder den ska ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. Men om ni berättar drömmen för mig och tyder den ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Säg mig därför drömmen och dess tydning. Först några noteringar här ifrån texten. Det första som jag lägger märke till, det är att kung Nebukadnessar har flera drömmar. Det här handlar inte bara om en händelse, utan det är någonting som återkommer flera gånger. Om det är under en natt eller under flera nätter, det vet vi inte. Sen står det att han kallar på sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer. Och kaldéer, det är ju ett folkslag, de som är från Kaldén. Men antagligen så hade det här en slags dubbel betydelse, därför att folk ifrån Kaldén, eller vissa då som kom ifrån Kaldén, var kända just som den här typen av vismän och spåmän och så. Vi har vissa sådana företeelser i våra språk också, till exempel när vi talar om slavar. Var det ordet kommer ifrån är ju kopplat till ordet för slaver, alltså de som bor i nuvarande Östeuropa. Men i alla fall, sen så en sak som man kan lägga märke till i vers 4 också, det är att då sa kaldéerna till kungen på arameiska. Och här är en lite intressant sak i den hebreiska bibeln. För bibeln är ju, gamla testamentet är ju skriven på hebreiska, men inte allt. Allt är inte skrivet på hebreiska. Några av de senare skrifterna, som Esra till exempel och Daniel, där finns det saker och ting skrivet på arameiska. Och faktum är att just när han säger det här, då sa kaldéerna till kungen på arameiska, så går han över från hebreiska till arameiska. Och det fortsätter han med i hela kapitel 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Och sen i kapitel 8, vers 1, så går Daniel tillbaka till hebreiska. Vad som är anledningen till det är lite svårt att säga. Det finns olika teorier, liksom teologiska förklaringar, historiska förklaringar och så vidare, varför han använder arameiska just de kapitlen. Men man kan säga också att kapitel 2 till 7 är en enhet. Jag ska komma tillbaka till det i senare program för att visa hur de här kapitlen är paralleller till varandra. Men det är i alla fall det jag lägger märke till här. Sen när det gäller det som faktiskt står i texten då, så ser vi att den här kungen, han har liksom liv och död i sin hand. Han säger att han gör, det här är min bestämmelse, att om ni inte förklarar den, då ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till sophögar. Och det här hus, det syftar antagligen på mer än bara deras boning, men deras hus handlar om hela deras familj, deras släkt, deras vänner och så vidare. Det, allt det som de förestod liksom, som var deras arv, det skulle då förstöras. Men å andra sidan, om ni tyder den, så ska ni få gåvor och lön och stor ära. Så här var liksom, så det är mycket som står på spel här i den situationen. Otroligt mycket. Och kungen, han har makt över liv och död. Han kan antingen ge ära, pengar, berömmelse, rikedom, eller han kan förstöra både dig och andra människors liv på grund av det som är en jobbig dröm, helt enkelt. En dröm som gör honom orolig och sömnlös. Och när kungen har en dröm som gör honom orolig och sömnlös, ja, då är det människor som ska dö. Och det här påminner ju en hel del om skräckvälden genom historien. Jag bara spontant så kommer jag att tänka på, egentligen finns ju flera romerska kejsare som man skulle kunna nämna, men sådana som Caligula. Jag kommer aldrig ihåg om han, jag vet inte om han ska uttalas Caligula eller Caligula. Det var egentligen inte det han hette, men den här kejsaren som regerade, han levde mellan 12 år efter Kristus och 41 efter Kristus, och han dog ju ganska ung då. Men han, det sägs att han började som en ganska klok och förståndig regent, även fast han var väldigt ung. Men sen så gick det fullständigt galet, och han regerade genom ett skräckvälde där verkligen ingen gick säker. Där han förnedrade människor, han satte folk i fängelse, han mördade dem som han själv fann för, ja, det berodde på hans humör för dagen. Var han på gott humör, ja, då kunde någon bli superrik. Var han på dåligt humör, ja, då skulle folk dö. Man kan också tänka på sånt som till exempel skräckväldet under den franska revolutionen, när man hade tagit makten ifrån kungen och insatt den här nya regeringen i Frankrike. Det är liksom demokratins linda, men demokratin har ju absolut inte utvecklat sig, utan det utvecklas ju ett förfärligt skräckvälde i Amerika på den här tiden. Och man kan också nämna sånt som Josef Stalin till exempel, och det är väldigt som han förde på under 40-50-talet i Sovjetunionen, och hur det verkligen, ja, det förstörde människors liv på ett så grundläggande sätt, därför att allting handlade om, är Stalin nöjd eller inte, vilket humör är Stalin på när han regerar och när han vaknar på morgonen. Och i vår tid så är det många ledare som gör saker efter sina egna nycker. Både när det talas om Amerika, Ryssland och flera andra länder, så är det ofta man talar om just hur nyckfullheten hos dessa människor med makt förändrar världshistorien, förändrar människors öden och så vidare. Är Trump nöjd med det här? Ja, då ska det premieras. Är han missnöjd? Ja, då använder han all sin makt för att förstöra. Och på samma sätt med Putin i Kreml. Så det här är relevanta. Även i vår tid så är det här relevanta företeelser. Och det kan ske globalt, men det kan också ske nära människor, nära och individuellt. Du kanske upplever det själv och du kanske är en sån person. Jag tror att man ska akta sig för att placera det här hos andra människor. Det här handlar om hur vi alla är som människor. Så alla behandlas som fiender och alla springer i cirklar runt den här härskaren för att hålla honom nöjd hela tiden. Och det skapar en människotyp som är väldigt narcissistisk, psykopatisk och så vidare. Och Daniels bok handlar ju stor del om hur man som en liten människa i ett stort sammanhang ska förhålla sig till de som är maktmänniskor och till de som har makten, både personerna och institutionerna, både samhället och staten, familjen, vad den handlar om. Det handlar om den maktlöses kamp i den maktfullkomliges värld. Eller man skulle kunna säga den svage mot den starka, eller individen mot vilddjuret. Och frågan är ju, hur är man trofast när världen uppför sig maktfullkomligt, världen runt omkring en? Och Jesus, han talade ju också om det där, och han nämner ju någonting som kan vara relevant i det här sammanhanget när han sa att frukta inte dem som väl kan döda kroppen, men som sedan inte kan göra något mer. Och det är ju någonting av det som ligger i den här berättelsen. Att när man inte är rädd för döden, då finns det möjligheter. Då kan man faktiskt vara med och vinna seger. Och när man inte, eller det är väl inte framförallt fruktan för döden, eller avsaknaden av fruktan för döden som är det stora. Utan det stora är trofastheten mot Gud, att ha hans vilja och hans person som sitt högsta mål, och inte det att svansa runt för kungligheter och maktmänniskor. Men låt oss läsa vidare vers 7-12 här, där det står: de, alltså de här spåmännen, svarade för andra gången: kungen bör berätta drömmen för sina tjänare, så ska vi tala om vad den betyder. Kungen svarade: jag märker tydligt att ni vill vinna tid, eftersom ni ser att detta är mitt fasta beslut. Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra i hopp om att tiderna ska förändras. Säg mig nu vad jag drömt, så vet jag att ni också kan tyda det för mig. Kaldéerna svarade kungen: det finns ingen människa på jorden som kan säga det kungen vill veta. Ingen kung, hur stor och mäktig han än varit, har någonsin begärt sådant av någon spåman, besvärjare eller kaldé. Det som kungen begär är för svårt. Det finns ingen som kan berätta det för kungen, ingen utom gudarna, men de bor inte bland de dödliga. Detta gjorde kungen så vred och rasande att han befallde att alla de vise i Babel skulle förgöras. Så de säger här att det finns ingen som kan göra det här utom gudarna. Och man kan ju undra, varför förväntar sig den här kungen att hans tjänare ska kunna göra det som ingen har kunnat göra någonsin? Är det det att han är kravstor? Är det det att han tycker att ingen annan kung kanske har gjort det, men jag ska göra det? man skulle kunna försvara hans beteende till viss del genom att säga att ja, men kanske kungen uppfattade dem som lismande, falska, som ja, de visste vad han ville höra, och därför om han kanske i andra situationer hade berättat någon dröm för dem så hade de gett ett svar som de tänkte skulle behaga honom då. Och nu så vill han sätta dem på prov och säga att ja, men om ni verkligen har liksom uppenbarelser som, och visdom till att kunna berätta vad det betyder det jag drömt, då borde ni också ha visdom till att kunna berätta vad det är jag faktiskt har drömt. Det handlar ju inte bara om att ha visdom då, men en kunskap, en insikt, en slags andlig, övernaturlig insikt då. Så han, eftersom de menar att de har det, så ställer han dem på prov helt enkelt. Och de säger ju det här, det är inga andra än gudarna som säger det. Jo, men de förväntades ju på något sätt ha kontakt med gudarna. Så det kanske var ett sätt att verifiera om de här trollkarlarna var genuina. Men oavsett så är ju det här kravet och straffet ändå alldeles för bestialiskt. Du ska dö, din familj ska dö, ditt hus ska rivas, allting, allihop ska förgöras om inte ni förklarar det här som jag menar är nödvändigt. Och det är ju intressant också att de här säger att kaldernas gudar, de bor inte bland människor. Det är liksom deras förklaring. Ja, gudarna vet ju det här, men de går ju inte runt ibland oss människor. Men sanningen är ju den att det här ställs i stark kontrast senare mot himmelens gud, mot Jehova, och som faktiskt går runt ibland människor. Alltså deras idé om gudarna var att gudarna, ja, de är långt borta. De är många och de har sina olika specialfält. Och så krävdes det då mellanhänder, prästerskap och så vidare för att kunna nå dem. Och de var inte välvilliga, utan man fick använda tekniken, man måste kringgå deras nycker och så vidare. Man fick inte göra gudarna obekväma eller irriterade. Precis som kungen så var det ett maktspel, och det behövdes ett lismande och det behövdes offer och det behövdes det ena och det andra för att få gudarnas gunst. Och så berättelsen om hur Daniel fick den här drömmen uppenbarad för sig och tydningen uppenbarad för sig som vi ska se här, det visar att himmelens gud, den sanne guden, han, den gud som vi idag också tillber, han är inte alls långt borta. Han är ibland människorna, och han är inte ointresserad i människors öde, och han är heller inte grym så som de här gudarna framstår och som de verkligen demonstrerar då. Så det här är situationen, och sen så kommer det här i vers 13-16, vi läser vidare i texten där det står: när befallningen hade gått ut om man skulle döda de vise männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok, översten för kungens livvakter, som hade gått ut för att döda de vise i Babel. Han frågade Arjok, kungens befälhavare, varför har kungen gett en så sträng befallning? Arjok talade om för Daniel hur det var. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig så han skulle ge kungen tydningen. Och det här är intressant därför att för det första, han är den första som har några kloka och förståndiga ord, Daniel. Han förstår vad som står på spel, och han förstår hur han ska behandla det här. Och så lägger vi märke till att Daniel är inte någon politisk spelare. Han är inte machiavellisk maktspelare som lurar och duperar. Han är inte ute efter makt, men han är naturligtvis ute efter att överleva. För han kunde ju ha sagt någonting som att ja, om jag löser det här, då ska jag ha det här och det här. Eller han kunde ha försökt lura kungen på något sätt, eller han skulle kunna ha sagt att ja, men jag kan lösa det här och då kan du döda alla de falska spåmännen eller någonting sånt. Men det är inte Daniels spel. Han är ute efter livet och han är ute efter att söka Guds vilja i den här situationen. Och då läser vi vidare här, vers 17-23, och det är de sista verserna vi ska läsa här. Där står det så här: sen gick Daniel hem och förklarade saken för sina vänner Hanania, Mishael och Azaria. Han uppmanade dem att be om nåd från himlens Gud så att hemligheten skulle uppenbaras och Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten, och Daniel prisade himlens Gud och sa: lovat är Guds namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du gett mig vishet och förmåga och uppenbarat för mig det vi bad dig om. Du har visat oss vad kungen ville veta. Så långt den här texten. Och jag tycker att Daniels lovsång här, den summerar verkligen hela Daniels bok, vad den handlar om. Han säger för det första att Gud är lovad från evighet till evighet. Till skillnad från både Babylons och andra kungar, vår tids politiker, som är begränsade, så är Gud lovprisad från evighet till evighet i alla tider. Han säger att Gud låter tider och stunder skifta. Han är alltså händelsernas herre. Det är han som styr allting. Han låter inte saker och ting vara som de är för alltid, utan han leder det mot sitt mål. Han säger att han avsätter kungar och tillsätter kungar. Det betyder att han är suverän, att han är kungarnas kung och herrarnas herre. Han säger att han ger dem visa deras vishet. Så Gud är visdomens källa, och det är visdom som man behöver om man är enkel eller om man är en multimiljardär, så är det visdom som man behöver och det är Gud som ger den visdomen. Daniel säger att han uppenbarar det som är djupt och fördolt, alltså det som är för stort för oss att förstå, ja, det förklarar Gud. Han säger att han känner mörkret men han bor i ljuset. Gud är inte mörker, Gud är ljus, men han känner till det mörka, det fördolda, och han är också intresserad i sina trofasta tjänare. Du har gett mig vishet och förmåga, du har uppenbarat för mig det vi bad dig om, och så vidare. Så de ber om nåd, det står här att de ber om nåd, och de får nåd. Gud är inte som Nebukadnessar. Och den stora frågan om hur man ska förhålla sig till maktmänniskors grymhet, den besvaras i Gud, som är den både allsmäktige och nåderike. Så vi kan märka den stora skillnaden här mellan Nebukadnessar, som är kungen i Babylon, och Jehova eller Jahve, som är universums kung. Den ene, Nebukadnessar, han använder sin makt för att få tillfredsställelse. Hans mål är hans eget välbehag, och han använder det på ett väldigt, väldigt nyckfullt sätt. Medan Gud, han är suverän. Gud kan man lita på, och han använder sin allsmakt för att ge nåd till människors barn. Och det här är i grund och botten hela evangeliet. Det är det här vi ser på Golgata, där människor sysslar med sin maktkamp, där prästerna står emot politikerna och Pilatus och Herodes, de bråkar, och det förhållande till kejsaren i Rom diskuteras, och det är Jerusalem, och det är det ena med det andra som försiggår. Och Jesus är på ett sätt en irritation, samtidigt som han står i händelsernas centrum. Men han vinner seger genom att kämpa en helt annan kamp. Han går inte in på deras villkor, han kämpar inte på deras sätt. Utan han, som Daniel hade sin natt där han och hans vänner bad till Gud och de fick det här uppenbarat för sig, det som gav seger, så har Jesus sin kamp i ett semane där han vinner seger. En kamp som ingen annan människa förstår, som ingen annan människa är på ett sätt involverad i. Men där han kommer ut ifrån det med en visshet och med en, ifrån sitt förhållande till fadern. Och just det här, hur Jesus vinner seger över världens riken, det är ju det som den här drömmen faktiskt handlar om. Så nästa gång i Radio Maranata så ska vi tala om den här drömmen, vad och vad den betyder. Vi ska gå in på den här statyn, för det är en staty som Nebukadnessar ser, där han ser att den är guld och silver och koppar och järn blandat med lera. Han ser den här stenen som rycks loss och så vidare. Det ska vi komma in på nästa gång. Men kom ihåg det här som vi har sett idag, hur Guds trofasthet står i så stark kontrast till den här världens härskare. Vi ska avsluta med att lyssna på sången Jesus har makt, som Roger och Aquille Lindros sjunger tillsammans med Aquilles mor Dangole. Jag ska bara nämna att jag lyssnar på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson och programmet har också sänds i Stockholms närradio. Om du vill komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast genom e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla. Och på återhörande. Mm.